Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Ny vecka och dags igen för Fighter-podden Nedslag, podcasten för dig som älskar kampsport. I dagens program blir det boxning, vi pratar Canelo och hans titelmatch. Det blir det senaste från UFC och MMA. Och sen diskuterar vi, vad kan man se på Fight Pass i framtiden? Detta och mycket mer i Fighter-podden Nedslag. Än en gång då, varmt välkommen till Fighter-podden Nedslag. Idag när vi spelar in så är det onsdagen den 24 februari. Och vi är liksom utspridda. Jag heter Mårten Söderström, sitter i Stockholm. Vänder mig rätt ner till utanför Lund och Malmö. I Staffanstorp sitter Filip Dersén. Tjena, tjena.
Tjena, tjena.
Elin Blad i Stockholm. Hej, hej.
Jep, jag är hemma igen.
Vad skönt, vi saknar dig.
Ja, jag saknar dig med. Du var ju inte med förra gången jag var med heller. Så nej, vi har inte hörts på ett tag. Nej. Så det är trevligt att du är här, du är med.
Ja, tackar. Och Simon Kölle, hallå, hallå.
Hallå, hallå. Tjena.
Ja, men det här är ju podden när vi pratar kampsport ungefär under 30 minuter. Vi har ju normalt då Fighter-podden där vi har gäster. Men ja, det är speciella tider. Så tanken är att vi betar av det senaste då inom kampsport. Och jag tänker vi startar med boxning. Och det får du ta hand om idag, Filip. Canelo ska gå titelmatch i boxning. Han ska möta Mr. Robot. Ska vi börja med bara lite grann och grilla ut. Vem är han och vem är den här Mr. Robot?
Mm. Canelo vet ju de flesta, det är ju den största stjärnan just nu i boxningen. Han bär ju nästan boxningen på sina egna axlar får man säga. Har varit stor på DAZN och liknande, har varit deras affischnamn. Och nu slåss han då mot Yildirim, Mr. Robot, från Turkiet som... han är inte alls på samma nivå som Canelo, bör han i alla fall inte vara. Och är lite känd väl nästan för sina förluster. Han förlorade i World Boxing Super Series som Tim Sauland hade samma år när Erik Skoglund var med. Då knockades han av Chris Eubank i kvartsfinalen. Riktigt brutalt. Så det är inte en det han är känd för. Jag vet inte, har ni andra någon koll på Yildirim och sådär? Eller är det just för hans förluster kanske?
Alltså jag vet väl att han har 21-2 i rekord 12 knockouter och så. Men han är ju... Som sagt, alltså, vi måste ju prata lite. Man tänker att de som känner till boxning vet ju en del om Canelo och Filip. Men om man tänker liksom 54 vinster, en förlust, två ogjorda, 36 knockouter. Det är ganska liksom talande siffror om man säger så. Hans enda förlust blir ju lätt att man går till. Vad säger du om den matchen och sen efter det? Liksom, hur har hans karriär sett ut?
Alltså, man ska ju tänka på det. Han är ju 30 år gammal nu och då har han alltså gått så många matcher. För han blev ju proffs när han var 15 och han var ju amatör innan dess. Så att han slogs med fullvuxna män när han var 15 år gammal och knockade dem. Och sen mötte han ju Floyd Mayweather, kanske den bästa boxaren de senaste 20 åren. Och då förlorade han ju på poäng och det var ju inte så jämn match. Han blev rätt så utboxad, men då var han ju 22-23 år gammal. Så att det är ju en tuff karriärsbana han haft. Men sen därefter 2013, då har han fightats 2 gånger per år varje gång. Och så han fightas alltid när de har sina Cinco de Mayo, har de i maj, Mexiko. Så han fightas alltid på deras 2 högtider. Och så tjänar han helt sjukt mycket pengar. Så brukar möta en jättebra fighter varje år och en lite sämre. Så att då lär det bli att Yildirim är förmodligen den lite sämre fightern han möter detta året. Och sen lär det bli en helt galen fight här efter. Så blir den bra fighten. Så att han har gjort ett struktur liksom, på hur han tjänar mest pengar. Och, ja. Ingen kan klara.
Ja, men alltså, det är häftigt alltså, men då ska man ändå tänka att den här turken då, Avni, Mr. Robot, han har ju liksom ändå så här utmanat om VM-titel, han möter ju Anthony Durrell, och det är liksom, det är liksom ingen duvung ändå. Då säger du ändå att det är en enkel match. Och när vi som kanske följer MMA lite mer än vad vi följer boxning ser ett rekord på 21-2, då tänker vi, jävlar!
Då tycker vi att det är sjukt bra.
Ja.
Men det är ju verkligen inte samma sak i boxning, och matchningarna sker ju inte riktigt på samma premisser.
Ja, nu när jag kollar hans rekord, Yildirim, alltså det är ett bra rekord han har. Han har slagit riktigt bra fighters. Till exempel Derek Edwards som avslutade Badoyak har han besegrat. Men det är ju det som är det sjuka med Canelo. Han är så pass bra att jag har inte sett oddsen nu, men skulle kunna tänka mig att oddsen är liksom 1,001 eller något liknande på Canelo. För att han är så pass bra, är han. Han kan slå alla liksom. Nästan vilken viktklass som helst. Det är väl upp till kanske 85 kilo. Sen blir det kanske tuffare, men upp dit kan han slå vem som helst. Han är så pass bra.
Men om vi jämför med just med Mayweather, för han har väl 50-0 i rekord, är det inte så?
Yes.
Ja, och den här killen sa vi hade 51.
Han har väl 54.
54, 1-2. Ja. Mm. Ja. Men alltså, har inte Mayweather 49 plus 1? Kan ja. Inte säga det.
Ja, okej, du tänker
du
på...
Du tycker inte att McGregor räknas, eller?
Jo, men alltså...
Ja, jag håller med. Okej, okay. Ja, men det är så sagt, för att förtydliga för lyssnarna då, som sagt, han gick ju en match mot Conor McGregor, men 49-0 för Mayweather, som är ett känt namn liksom, och i och med att man har en hel karriär totalt obesegrad. Och sen har den här killen som då är mycket yngre, fast som, vad gammal är Mayweather idag?
Han är väl 42 nästan, något sånt där tror jag. Ja. Ja. Så att det är något sånt där. Ja.
Så det är klart att den här karriären som Canelo har, det verkar ju vara en otroligt sjuk, tuff kille.
Helt sjukt faktiskt. Men det,
Och skillnaden är väl att han faktiskt går upp i vikt. Han bara fortsätter att gå upp i vikt, Canelo, och besegrar ju Sergey Kovalev, som är en av de bästa lätt tungviktarna som finns. Och då är liksom Canelo 1,70. Så att
ja, 1,70,
han är så pass liten. Men Canelo liksom knockar en sån som Kovalev, som är mycket, mycket större.
Men vi måste alltså ta upp, tänker jag, när vi ändå håller på att snacka boxning, Filip, så måste vi såklart ta upp vår svenska stjärna Otto Wallin, som vann i helgen. Som var då. Ja, det är inget dåligt rekord den killen börjar få nu heller. Men berätta lite om matchen, för du och jag är de som har sett den.
Mm. Nej, men matchen, den var ju så otroligt kontrollerat av Otto. Jag skrev det innan att jag trodde att så länge han överlever första ronden så kommer han helt enkelt dansa hem matchen. Och det gjorde han. Alltså han gick runt honom, rörde sig. Ibland gick han till och med tillbaka och in i ringhörnan, vilket man brukar tycka är, det är inte så bra att göra rent defensivt. Men det gjorde han, för att då kunde han liksom med sin snabbhet ducka under slagen och kontra. Och det som, om man kanske inte kan boxen jättemycket, kan man kanske säga det som att Brazil, han träffar igenom det. Han slog ändå mycket slag och så. Men det var ingenting som hotade Otto, för att allting tog han med handskarna. Det var det som var roligt nu när det inte fanns fans, att man hörde verkligen ekot från handskarna. Alla slag tog på handskarna. Så att, det var jättebra. Vad tyckte du, Simon?
Nej, men alltså, jag kan bara hålla med dig. Det var ju liksom en... Han är så stabil och han känns svår att möta, om man tänker ändå liksom när han möter Fury. Och, alltså, visst då var han utmatchad, men det var ändå så här... Han är jobbig, han är svår, alltså han är så kontrollerad, så att, men det är klart att ska man bli riktig så här världsstjärna, då kanske man måste vara lite mer spektakulär också, men alltså nej, han är så duktig, så att jag vet inte, i den viktklassen så var det ju väldigt länge sedan vi hade någon sån i Sverige. Eller hur? Det är väl Danmark som har haft någon.
Ja, liksom. det är ju länge som jag såg att han gick upp nu i topp 25 i världen, är han nu enligt BoxRec. Så att nu kan vi börja få de riktigt bra matcherna. Men sen är det ju det som i Rocky-filmen har alltid pratat om, Southpaw, när man står framme, att man jabbar med högern. Det är det han gör ju. Så att det är rätt svårt att möta en sån boxare. Så att han har många fördelar faktiskt.
Och vad tror vi är nästa match för Otto Wallin då?
Alltså han kan möta, det är så många olika namn, men jag hade velat se honom mot en ukrainare som var cruiserviktmästare innan, Alexander Usyk hade velat se honom mot, som är en världsstjärna, fast det är lite mindre än Otto, så att det hade varit en, hade han vunnit den matchen hade han gått upp direkt och kunnat utmana om VM-titlar, så att den hade jag velat se.
Kul.
Ja, spännande. Och Canelo-matchen, när är den och var utspelar den sig?
Den är på lördag på DAZN, sänds den på lördag natt, och den är faktiskt på Miami, en stor arena i Miami, så jag tror till och med att det är publik faktiskt, jag vet inte riktigt hur det är.
Jävlar.
Det var inte du med när vi pratade om Mike Tysons match, Filip, en kort reflektion jag hade, förutom att det där var ju spektakulärt och lite kul och att vi tyckte ändå att Mike Tyson förvånansvärt levererad ändå med tanke på sin historia. Men det jag lite chock över var att det var de mellanakterna. Det var bara rapartister. Det var varenda låt handlade i stort sett om antingen Mariana eller att de ska göra ni vet vad med brudarna. Och, alltså, och extremt sexistiskt liksom. Och jag tänkte att det här skulle inte ens kunna sänds i svensk tv. Och det var varenda mellanakt. Vad hänt, den kulturen, hur har den liksom bara helt kunnat få greppa boxningen? Och hur ser du på det här?
Alltså jag tror lite det är generationen Floyd Mayweather. Alltså att det har blivit money, money, money. Har det blivit att allting handlar om pengar. Det handlar inte om hur bra det är. Det handlar om pengar. Och du ska gärna känna rappare. Han kände ju 50 Cent, var man en bra kompis med. Sen blev det en feud, en konflikt. Så att, och vi ser YouTube-stjärnor boxas som de leker väl också rappare någon gång. Så att det blir en kultur av att alla kan gå in och boxas. Du kan vara rappare, du kan vara YouTuber och att det blir liksom de här konflikterna. Och framförallt att de går in till ringen går de ofta in med sådana här Lil Wayne och andra rappare. Så att jag gillar inte det alls, så att det känns ju inte alls som en, något klassiskt. Det känns bara som något nytt och påklistrat.
Exakt så känns det. Det känns nytt och påklistrat och det känns också jävligt ofräscht. Alltså, men jag tycker att det finns mycket bra rapartister, men också oroväckande det var så enormt liksom, ja, sexistiskt och dessutom då extremt drogliberalt på en global gala.
Men sen skiljer sig mycket, så till exempel Otto Wallin tror jag inte vi kommer att se gå in med liksom Lil Wayne eller liknande i framtiden, utan det är ju de här amerikanska buxarna som anammar detta ett fullrum. Liksom.
Ja, ja, okej, okay. Vi tackar för det nu. Vi går vidare och ska prata MMA. Ja, det var ju tungviktarnas kamp här i helgen i UFC när Blades mötte Lewis. Och vi diskuterade den i förra podden. Vad säger du, Simon, efter matchen?
Ja, så in och lyssna på förra podden och se vad vi sa. Vi la ju upp det rätt korrekt, skulle jag vilja påstå. Det kan man ju säga då när Fregon skulle ha det rätt helt enkelt i efterhand. Nej, men det vi sa, det var ju just det att Derrick Lewis har ju alltid sitt slag och han kommer ju veta vad Lewis kommer göra, va? Så att, och det var precis det som var fallet. Han sa själv, förlåt, jag kommer veta vad Blades kommer göra. Men Lewis sa ju själv efter matchen att han kände sig lite off. Han var inte liksom så laddad, han var rätt kall och han var inte alls liksom riktigt där. Men han visste hela tiden att han hade det här liksom slaget. Han kommer ju till slut dyka på honom. Och då kan han komma med en uppercut eller ett knä hade han. Det var det han hade tränat på framförallt liksom. Och det knockade Blades som fick också smaka två rätt rejäla smällar.
Ja, det där var obehagligt.
Och var avsvimmad. Det
är svårt att säga om domaren skulle kunna hunnit in snabbare där. Men
han var långt ifrån. Han var långt ifrån.
Jag tyckte inte det såg ut som att han var tillräckligt nära för att kunna stoppa tidigare.
Han sprang ju dit liksom, men det går fort och... Men jag tror att till exempel en sån som är lite mer på tårna och är själv många av domarna är gamla faktiskt själva, men någon som känns som kanske är lite yngre och sådär, som jag tänker på Kevin Sataki, han ser nästan ut som att han själv går match när han hoppar runt på tårna liksom. Så han är ju gammal karateka också, så han hoppar runt och det är ganska tydligt att han är snabbt in då liksom, han kastar sig verkligen in liksom.
Alltså det måste vara en så stor balans när man håller på med tungviktare, för de kan ju röra sig så stora sträckor i oktagonen väldigt fort, så då vill man nog inte vara alldeles för nära heller.
Nej. Men också svårt med små personer eller lätta personer som rör sig så fort så att man kan stå i vägen liksom. Händer ju förvånansvärt sällan ändå, men det händer ju att folk springer in i domaren liksom. Så det är en konst det där vad domare.
Såg du matchen, Filip?
Ja, jag såg matchen och blev också lite chockad. Sådär. Men just det, jag hörde en expert som hade tajmat efter, jag tror, när Blades hamnade på backen och sen tills det bröts. Det var egentligen bara en sekund, typ 0,8 sekunder. Och sådär. Så det var inte någon lång tidsperiod, men han hade ju nu få in två slag till. Så att det är ju svårt att hinna dit i tid. När man vågar inte stå för nära Derrick Lewis liksom, och Blades när de står och fightas.
Nej, men om man hängde med förra podden så diskuterar just det här att det finns ju något tråkigt också med tungvikter. Att det är, ofta är det antingen exploderar i första ronden och så är det slut, eller så är det ofta fem ronder eller tre ronder där de bara står och hänger på varandra. Man ska vara lite grov. Men så sa vi just det att det som är tråkigt med Lewis är att han har ju som sagt den här högen liksom som han kan skicka in. Och samtidigt då som det är väldigt enformigt så är det också otroligt spännande om man ska lyckas klippa in den där jäveln. Mm. Och exakt det händer i den här matchen. Mm.
Liksom. Exakt det händer.
Det är ju lite så här blink it and you miss-grejen.
Ja.
För Blade så... är ju mycket mer teknisk, liksom, ja, rörlig. Han, har mycket mer, han är mycket bredare. Så här, förtjänar att vinna, men det är precis det här som är fighting. Att, ja, fast om det har, om du har en liksom masterstroke som du kan sätta. Och det gör ju då Lewis. Och nu har väl han mest knockar av alla, är det inte så?
Ja, men jag tror det. Men det, alltså, jag tror också att det är så här att det är i alla fall så i MMA. Och det är en av de stora tjusningarna, tycker jag. Mm. Alltså det är liksom, och det kan ju ibland, man behöver inte ställa kampsporter mot varandra, men just så när det gäller liksom knockout-kampsporter så är det just så där att det är klart att det absolut kan hända i boxningen också, helt plötsligt i nionde ronden så får någon in en rejäl smäll. Men det är någonting med det här med liksom tunna handskar och att det finns olika sätt att vinna på.
Mm. För att bara säga, men en grej jag tyckte var intressant faktiskt, det var ju att Lewis ändå hade bra nedtagningsförsvar.
Ja, men det är absolut. Jo, men tänk dig att det var ändå så, det är svårt. Alltså, han är så stor och det är svårt. Och han har fått öva på typ alla hela tiden. Så att, jag menar, Ili fick ändå ner honom. Ja. Det fick han. Så att jag tror att Blades borde kunna få ner Lewis. Liksom. Och det var väl det alla såg framför sig att han skulle kunna göra. Men, mm. men Blades måste ju titta på också att han inte blir liksom en one-trick pony. Men jag kommer ihåg när jag spelade liksom UFC-spelet så var ju Blades en galen karaktär. Alltså, han var ju helt, alltså hans stats var helt sjuka. Alltså. Och det är för att han är så allround, han är så pass grym liksom, och bra tekniskt. Men coachning och förberedelse, alltså, det är jätteviktigt. Och ja. Så att det är, han har lite att tänka på, tycker jag.
Okej, ska vi ta oss vidare? Eller är det något mer från det kortet du vill ta upp förresten, Simon?
Jag vet inte, Elin, såg du galen?
Ja, det gjorde jag. Och alltså, egentligen den matchen jag tyckte var bäst var den mellan, alltså intressemässigt, var mellan Charles Rosa och Derek Minner. Mm, mm. Det var ju en väldigt markbaserad match. Det, ja. Det var inte mycket stående, men båda var väldigt duktiga grapplers. Ja, så det hände så jäkla mycket hela tiden. Och det var mycket submissionförsök och det var flera gånger där det faktiskt såg ut som att det skulle kunna avsluta. Så den var väldigt spännande. Mm. Så det, om man ska titta i efterhand på någon och är lite grappling-intresserad skulle jag rekommendera den matchen.
Ska vi inte säga hur den slutar då?
Ja, det kan vi väl göra. Det slutar. Det slutar med att Derek Minner vinner på domslut.
Ja. Nej, men det var ju...
och han hade lite så här edge, han hade lite fler försök, han hade lite mer tid i topposition, men det... Mm. Alltså, Charles Rosa jobbade ju väldigt aggressivt också från botten, så det var ju inte att han bara låg under och så här, nu ligger jag här och blir platt, utan han gjorde ju hela tiden subförsök. Och...
Mm, verkligen.
Men där tar du upp en ganska intressant grej. Jana Koniskaya som vann i co-main event, hon blev ju ändå nedtagen en hel del, men jobbade så jävla aktivt och med sina armbågar och allting. Så att jag vet att en del har blivit så jätteförvånade över att hon vann den matchen på domslut. Men alltså det, nej, så är reglerna. Alltså,
men det är ju lite så här gammalt hur det brukade vara förut. För förut var det ju mycket mer liksom så här, ja, men lay and pray, och det var det alla så här anklagade typ GSP för. Det är bara lay and pray. Så att så länge du var på toppen så spelade det ingen roll hur mycket du gjorde. För du hade liksom en fördelaktiga... positionen, men det märks att domarna mycket mer tänker på liksom aktivt arbetande och inte bara så här, vem är högst upp gravitationsmässigt.
Mm. Eller hur? Ja, nej, men det
så. Ska vi ta oss till helgen? Då är det ytterligare en kollision i tungviktsklassen, Simon.
Ja, men alltså det är en rejäl match verkligen. Garcinio Reusenstrauch som är 11-1 rekord som möter Cyril Gane 7-0 obesegrad helt enkelt. Och Reusenstrauch, han har ju bara en förlust och den kom på 20 sekunder faktiskt när han mötte en Gane, och en Gane är ju en klass för sig, som för övrigt tränar en del med Gane. Och sen är det så här att båda de här fightersarna har ju gått matcher. Garcinio då efter sin förlust mötte Junior Dos Santos, och Gane också mött Junior Dos Santos, och båda har slagit honom på TKO i sina senaste matcher. Så att, det är ganska intressant, helt klart. Och Gane är rolig på det sättet att han är också en... Folk labelade honom som en stående fighter väldigt mycket, men han vann på heel hook och han vinner liksom på stryp och sådär. Så att han är ju betydligt kanske mer allround än vad Reusenstrauch är. Men Gane är också en jäkligt bra stående fighter. Så att, jag tycker att faktiskt är det här en roligare match än den som var i helgen, även om den här kanske de här är lägre eller inte är lika högt rankade, men det är ändå, det kan hända mer spännande saker än med Gan. Hur långt går han, kommer han gå? Det är frågan.
Vad säger Filip?
Alltså det känns som att vi vet lite mindre om de här. Alltså Yassine, han var ju, alltså han vann ju match mot Overeem till slut, men där tycker jag att han blev rätt så dominerad. Sen verkar han utvecklas en hel del, och Gan, han har gått 7 matcher liksom och vunnit alla, så att det är väl mer det att man inte riktigt vet var de står. Så det ska bli roligt att se när de möter varandra. Även om Gan kanske går in som favorit just på grund av sitt...
Ja, men det tror jag. Och han kom ju också, alltså han var ju 3-0 bara i rekord när han kom in i UFC. Så att det är så ovanligt. Men när de ser en sån liksom supertalang och hör en Gan och säger att liksom, han ger mig en match på träning, då lyssnar man ju. För att ge en Gan en match på träning, det är inte många som gör. Herregud, vilken människa alltså.
Men de här killarna är ju 4 och 7 just nu. Och jag tänker med galan som var, där Lewis nu, han är ju 2, Derek Lewis, efter att han slog Blades. Hur kommer den vinnaren på den här matchen nu, hur tror du det här kommer röra sig i toppskiktet på heavyweight?
Alltså det är väldigt intressant. Det ser ut som att Stipe kommer möta en Gano igen då, och då är det ju Curtis Blades som står utan match då, Derek Lewis också. Det är ju, Derek Lewis har ju nyligen kommit in som 2, så att det är ju de som, alltså det är egentligen kampen om vem som får möta liksom Derek Lewis. Det blir ju lite grann såklart det här, men sen å andra sidan finns ju, Volkov har ju slagit Derek Lewis, så att de slår ju liksom varandra lite grann nu. Och det, så det är lite rörigt på så sätt, för vi har ju Stipe som 1, Francis Ngannou 2, Derek Lewis 3, eller, och sen är det Curtis Blades, Royce Stroke, Volkov, Alistair Overeem, och sen är det Ngannou. Så att det är ju det är ganska, alltså det är ovanligt spännande. Sen får vi också tänka på en sak, vilket är väldigt viktigt. John Jones kommer komma till.
Vad säger Filip?
Det blir intressant. Vad säger Filip?
John Jones lär bara ta, det blir Stipe en gång och vinnaren där. Och sen tänker jag också på, ja, just många har ju slagit varandra som du sa där, och Volkov, han slog ju, vad var det? Han slog väl Derek Lewis i 4,9 ronder, sen var det då Lewis fick den sista. Och vann den där. Så att, men annars tänker jag, Rosenstruck, han har redan mött Overeem. Kanske om han vinner, att, eller om Gan vinner, att de kan möta Volkov eller Blades. Ja, det är väl någon. För att Lewis har redan mött, ja, de har ju mött varandra nästan allihopa redan. Så kanske Lewis mot Overeem som inte har mött varandra, sen de här mot Blades. Något sånt kanske.
Elin?
Jag har ett litet off-topic-tips här, om man inte har lyssnat på den. Så Joe Rogans intervju med Francis Ngannou när han var där alldeles nyligen, det var ett fantastiskt fint avsnitt. Alltså, om man tror att Ngannou är någon slags meathead som bara har kommit för att slåss i UFC, alltså han verkar vara en extremt intelligent människa som har en väldigt spännande livshistoria. Så lyssna på det avsnittet om ni inte har gjort det.
Ja, härligt.
Cool. Ja, men cool. Ja, men precis. Du har helt rätt, Filip. Jag sa fel där. Jag sa ju att Volkov hade slagit Lewis. Men det kändes ju som det, för att han vann hela matchen förutom i slutet. Derek Lewis.
Ja, ja,
nej, men det är ganska spännande ändå faktiskt. Tungviktsdivision just nu också. Och det är, vi får ju se. Det är lätta tungvikten är ju också... Alltså, den är lite mer så här up in the air nu när Israel Adesanya kommer upp och möter Jan Blachowicz. Så vi får se liksom vart det här barkar. Det är ganska intressant.
Är det någonting mer på kortet i helgen som du vill ta upp?
Ja, men det tycker jag. Nikita Krylov är ju alltid intressant. 27-7 rekord. Han är ju vild och galen, brukar jag säga. Han vinner ungefär varannan match. Och han slog ju senast Johnny Walker, en annan vild och galen fighter. Och han möter väldigt stabil och svår motståndare i Magomed Ankalaev, som är 14-1 rekord. Alltså han har ju vunnit, vad är det här, 5 matcher i rad. Så för 6 matcher sen så förlorade han, och då blev han utdragen med 1 sekund kvar på matchen.
Ja. Herregud.
Så att det var verkligen så här sjukt liksom.
Det måste vara det senaste avslutet i... Någonsin,
jag tror att det finns några som är där någonstans liksom 10, från mellan 10 till 1 sekund. Alltså, men det är ju, extremt. Alltså, för det är ju så att du kanske nästan är värt att liksom svimma till och med. Alltså, förstår du?
Ja.
Han satt ju fast där, Paul Craig, i en triangel, om jag inte minns fel. Men det är ju väldigt... Alltså, den är ganska hög. Alltså, Krylov, som sagt, han vinner varannan match. Liksom, men han kan slå också riktigt bra motståndare. Och Ankalaev... jag vet inte, han har en rejäl bakgrund inom sambo och inom sådär, så han riktigt tuff, bra main, alltså co-main skulle jag säga. Riktigt bra.
Just Krylov tyckte jag var rätt imponerande sist, för jag var lite sådär osäker på honom, men han tyckte verkligen och hanterade Walker på marken. Walker hade ju inte en suck när de väl brottades, så att jag vet inte om man kan göra liknande här eller om Ankalaev är för bra för det. Jag vet inte riktigt, vad tror ni?
Ankalaev är nog för bra för det, alltså det är svårt, men de andra sidan, alltså Krylov går på avslut, han är alltså han skiter i det, men han förlorat 7 matcher, alltså han är lite så här, han är vild, men han har ju lugnat sig lite, och det var det man såg mot när han mötte en ännu vildare och ännu galnare Johnny Walker, så kunde han kontrollera sig och ta ner honom och liksom det var smart, det var en ganska smart match.
Ja, jag ser fram emot galan i helgen. Jag tycker som sagt att den här jag tycker framförallt att main card med tungviktarna är mer spännande än den som var nu i helgen faktiskt. Vi kan väl ta lite övrigt också kring MMA. Vad har du där, Simon?
Ja, men alltså, om vi stannar jättekort i UFC, så är det Kamaru Usman som ser ut att möta Jorge Masvidal. Det blir en andra match. Den är inte bokad helt klart, men det är folk som gnäller på att den ska gå av stapeln och inte med Steven Thompson och andra, men det vi får se liksom vad det kommer leda till, men det ser ut som att det är liksom, apropå money så är det the money fight just nu i den divisionen, så att ja, det ser ut att bli av. Sen om vi tittar mer på svenska sidan då, så har vi Andreas Ståhl som är en för detta UFC fighter, 12-4 record. Han kommer gå match i Brave, som ju verkligen är en organisation som trummar på, tycker jag, och där kommer han möta en väldigt svår och jobbig motståndare som har vunnit 2 raka segrar på submissionerna, är primärt en grappler, och det är Ruzi Boev, heter den efter den här killen, Nursultan, så att 28-8-2 har den här killen i rekord som han möter, så att Andreas Ståhl, det känns som att Andreas Ståhl alltid får möta såna här enormt svåra fighter. Gilbert Burns i sin debut i UFC och grejer. Alltså det är så här, det är liksom aldrig... Han är så hypad liksom i grunden, Andreas Ståhl, och han är så bra. Så att det blir tufft, men kan han vinna där, då gör han sig direkt ett namn i Brave, skulle jag säga.
Ja, fort skulle jag säga att han gör sitt namn om man gör det.
Man vinner, så det är coolt. Sen har vi Jossan förstås, eller Josefin Lingen Knutsson. Vad heter hon? Little Thunder, va?
Ja, Martin, vi pratade om det förra podden, var det väl, att hennes motståndare hade blivit gripen för vad var det?
Drogförsäljning. Precis, hon kommer möta Adriana Fusini istället, som är en, hon har gått 4 proffsmatcher, 3 vinster, 1 oavgjord, och hon är ganska intressant. Jag var tvungen att kolla upp henne lite för att få något grepp om henne. Och det jag kunde se var att hon har gått i... Hon har framförallt primärt en kickboxningsbakgrund. Så det är ganska likt det som Jossan har. Jossan ska ju göra sin debut här som proffs. Liksom. Och det, hon gick i minus 52. Och där gick hon 12, hade hon 12-1 i rekord, Adriana Fusini. Så att det är absolut inte någon dålig stående fighter. Och hon ser ganska grov ut. Liksom svår möte. Och har man 3 vinster och ingen förlust så, och en oavgjort, så är det klart att hon har erfarenheten också på sin sida.
Det är en tuff första match för Josefin då.
Men ingen som annars vill möta henne. Hon måste liksom, hon måste...
Ja, någon måste man ju ta.
Så. Ja, precis. Hon är så hypad liksom, så att vi får se. Men då kanske det räcker med 3 vinster sen är hon i UFC. Nej, skämt åsido. Men det är liksom lite så... Hon är så pass, liksom, så pass bra. Vad vill du säga, Filip, någonting om det?
Nej, jag tänkte bara, just det är väl en till italienare, så att de verkar ha, det är där de är och letar efter motstånd i alla fall, åt Jussan. Det kan bara de som accepterar den. Konstigt nog.
Kanske. Ofta ser det så att då kan man kanske kontakt med någon tränare där som har samma klubb eller liksom vissa klubbar och sådär. Det kan ju vara sådana saker, men vi får väl se. Vi får väl se hur det går.
Jag tänker vi ska ta oss vidare och prata bara lite kort innan vi knyter idag kring Fight Pass. Jag tänker vi ska kort prata lite grann om vilka galer vi tror finns på Fight Pass snart. Men innan det, bara några korta sista nyheter, Simon.
Ja, eller egentligen bara en, och det är att det är 2 väldigt tunga judokas som har gått ur tiden. Och det är dessutom franska 10:e dagen hade han, den här fransmannen, som dog 90 år gammal, den ena av dem. Och sen så... Och 10:e dan, det ska vi säga, de som kanske inte håller på med judo, det är, han var först i sitt slag, alltså, som fick det, i alla fall i Frankrike. Så att, och det är extremt sällan.
Det tar ett tag att få 10:e dan, kan man säga.
Ja, det gör ju det. Liksom. Det är lite så här hedersdan-grad förstås. Men han har betytt otroligt mycket liksom, för fransk judo. Och sen en annan som har betytt kanske till och med nästan ännu mer för sitt lands judo är ju Nicola Tempesta som dog 85 år gammal häromdagen också. Och han var tvåfaldig Europamästare och liksom varit väldigt engagerad inom judar. Och det kan tålas att säga att judo är ganska stort i Sverige också, absolut. Det är det av de första kampsporterna som vi verkligen började köra här. Och men i Italien och Frankrike och så här, det är jättestort verkligen. Väldigt, ja, väldigt stort. Mm.
Då minns vi dem och så går vi nu till det här med Fight Pass. Och du sa förut, Simon, att det är någon gala som har lämnat Fight Pass och det går rykten om att andra organisationer också kommer lämna Fight Pass. Vill du utveckla det?
Ja, alltså än så länge rykten. Det vi vet, det är att Invicta, som är största liksom organisationen för enbart kvinnliga fighters eller damfighters, har lämnat plattformen. Mm. De känner sig inte nöjda. Och efter det då så har det också börjat ryktas om att det är betydligt fler som kommer lämna nu. Och vissa har redan liksom försvunnit ut i periferin. Och anledningen till det är ju att visst, det är en stor plattform, det är kanske den största plattformen, men det är också väldigt lätt att försvinna där. Och en viktig, om man tittar på sina siffror och allting, så hade de betydligt bättre siffror innan de var på Fight Pass. Och sen får man tänka på, det har ju säkert också till just deras fall att de har, deras stjärnor har ju gått över till UFC liksom, så att det är klart att det spelar roll, va. Men det är ändå intressant att det kan vara ganska många nu som funderar på att lämna. Sen kommer det alltid några till också. FCR i Västerås, de gör ju en jättestor hype av att de är där. Men vi får se liksom hur mycket det betyder. All lycka till. Jag hoppas verkligen att det går jättebra för dem där, men vi får se. Vad säger du?
Det borde vi kunna få fram på något sätt, hur många i Sverige som har Fight Pass. Vi vet ju, det är ju ingen tvekan att det är många som har sportpaketet och kanske kan sportpaketet via Play. Men det är ju vi ska säga som är lite nördiga som vill se prelims och så vidare. Vi har Fight Pass, annars får du se MMA och boxning och så vidare på via Play i Sverige. Jag tror inte att det där är smart drag från Fight Club Rush. Jag tycker att de borde vara kvar kanske där de var på Fighter TV eller gå kanske till en tidning, Aftonbladet, Expressen och så vidare. Jag tror att det är inte är smart drag att gå till Fight Club.
Jag tror att du är lite jävig där. Det
kan jag också vara. Det kan jag vara.
Oj, jävlar.
Är det hunden?
Ja, hunden är mest jävig av alla. Nej, men alltså, det kan ju vara så att du är jävig, men alltså, eller att vi är jäviga. Men det är också lite också så att vi får se. Ja, alltså, som sagt, all lycka till det. Alltså, jag hoppas det går bra för dem, men det är jättekul. Men det där är väl ganska
allmänt. Men Simon, vad är det galna är så missnöjda med? Är det räckvidden att Fight Pass inte promotar dem tillräckligt? Eller vad är det som är problemet?
Alltså, räckvidden på pappret är ju enorm. Alltså så, att det är som att du kan nå väldigt bra. Det är jävligt många som har Fight Pass. Så på så sätt är det. Men sen handlar det ju återigen om det här med hur många är som faktiskt ser på det. Och när man måste ju presentera sånt lite mer i detalj till sponsorer och det. Och då har man kunnat se då att det inte är så jäkla bra. Och då blir det liksom problem. Då är det så här, ja, det är den största plattformen. Ja, fast, ja, jo. Det är så här, det är väl jättekul att vara på Aftonbladet, men om ingen läser din artikel där, så vem bryr sig? Alltså, det är lite så, det har gjorts lite såna här satsningar också. Du tar upp tidningar, Mårten, alltså så här, från massa olika tidningar att visa, eller att göra även artiklar och så. Och det är inte alla som lyckas liksom. För det kräver ju att man på något sätt är ganska dedikerad.
Så du tror inte att det är en ekonomisk fråga att de får för dålig ersättning från Fight Pass för att hosta deras?
Såklart det är så. Men till skillnad då mot hur mycket de kunde få på ett annat sätt. Nu ska de köra via YouTube istället till att börja med. Och sen söker de liksom en annan plattform. Men det är så här, det är när det är stort sett gratis plattformar då. Det är inte gratis eftersom att de tar sin hacka och så, men av reklampengarna. Men det blir ändå, ja, man kan på något...
Det är ju en avvägning där. Ja. Vill man ha många som tittar, eller vill man ha mycket pengar för varje person som tittar?
Ja, jo, men det är ju så där, och det är just alla de här olika plattformarna. Det händer väldigt mycket just nu. Det är ju så här, det är samma sak som TikTok. Där är ju inte såklart kanske när man tittar på en gala liksom. De har ju just nu gjort ett ganska stort samarbete med UFC. Så vi får se vad det leder till. Och det är lite så där, det söks ganska mycket just nu i det här. Och många trodde ju att okej, nu tar Fight Pass över. Det blir nya Netflix. Men det Netflix gör, det är ju dels egna galor. Ja, det gör ju också UFC. Men sen är det också det att de även hypar andra filmer. Mm. Som är andra som inte är Netflix original. Väldigt mycket faktiskt. säger du?
Men precis, det att de ska bli Netflix UFC Fight Pass, det är det DAZN har lyckats bli för boxning i alla fall i Sverige, ja, och framförallt i USA. För där tar de och pratar om alla matcher, även om det sänds på DAZN eller inte, så har de jättemycket podcast, de har liksom med kvalitetsjournalistik de driver för att liksom hype upp saker och ting som inte bara är liksom deras egna fighter. Så det tror jag är viktigt, att man faktiskt täcker allting och inte bara just det du vill sända.
Liksom. Men den är neutral, va? Eller hur?
Den är rätt neutral, men de har egen också såklart.
Ja, okej.
Okay. Mm. Ja, vi får se. Det här kommer ju vi att se framöver, Simon, vad vi tar vägen.
Ja, men vi får se vilka som kommer vara kvar. Det är intressant. Alltså, men för några som ändå tror jag har mått väldigt bra av det, det är faktiskt Cage Warriors. De känns som att de går ut lite som segrare. För det är ju också ett sätt man kan göra. Man kan tänka sig att man kan vara till exempel på ett ställe som Fight Pass ett tag och göra sig ett namn, bli känd och sen lämna. Det är också sådär, det är också en klassiker som händer många stora plattformar.
Som sagt, vi får se var det tar vägen. Yes. Jag tänker vi ska ta och knyta ihop nu, för vi har sprungit iväg i tid idag.
Ja, stackars vår producent.
Får jobba. Vill du höra av dig till oss så är det fighterpodden @fightermag.se. Vi laddar nu in för den här UFC-helgen. Jag heter Mårten Söderström, tackar Elin Blad för idag.
Tack så mycket.
Filip, tjenare.
Tack så mycket.
Och Simon, ha det gott idag då.
Ha det gott.
Yes!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.